Tack gode far att du är densamme igår, idag och i evighet. Tack att vi kan få samlas tillsammans som församling. Tack att vi kan få fästa blicken på dig den här söndagen. Tack att du är början när du är slutet. Jesus, tack att allt börjar med dig. Och allt kommer en dag sluta med dig. Tack att vi får sätta vårt hopp till den du är, till det du har gjort, till att du har stigit ner till jorden och dött för oss. Herre, jag ber dig att du ska tala till oss den här söndagen. Tack att du hör oss när vi ber. Låt din vilja få ske i våra liv. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Under hela våren har vi valt att sätta en rubrik som heter Livets pussel. Och vi kommer återkomma till den här rubriken hela den här våren på lite olika sätt. Och i den här första delen så kanske det inte är livspusslet, alltså som i att få vardagen att gå ihop som vi pratar om, utan mer den stora bilden. Där vi försöker måla vad det innebär att ha en kristen tro. Vad kommer det med i det stora perspektivet? Första söndagen fick du höra om kristen världsbild. Att ha en kristen världsbild. Vi pratade om att trons glasögon förändrar hur du ser på tillvaron. Tron förändrar på ett sätt allt. Den ger dig ett nytt filter att på något sätt se livet och verkligheten igenom. Andra söndagen fick du höra att du är en del av något större. Tron inte bara ger dig perspektiv, du hamnar i perspektiv. Du kan få komma till din rätt som människa när du väljer att tro. Och förra söndagen fick du höra Jörgen predika om trons grunder. Kristen tro är inte vad som helst och ser ut hur som helst. Gud säger någonting om tillvaron genom sitt ord, genom Bibeln. Och så idag har vi valt att sätta rubriken apologetik. Detta knöliga, konstiga ord. Och ordet betyder, ja, det är lite teknikstrul här, jag förstår att ni märker det. Men jag tänker att vi rullar på och det kommer komma igång efterhand. Så kom inte bilderna upp direkt så får ni ha lite tålamod med våra tekniker idag. Ordet apologetik betyder försvar för en övertygelse, uppfattning eller åskådning. Alltså det handlar om att försvara en åsikt. Så kristen apologetik handlar alltså om försvaret av den kristna tron. Behöver Gud att vi strider för tron? Att vi försvarar honom? I Apostlagärningarna 17 håller Paulus ett tal där han säger så här. I Apostlagärningarna 17, vers 24 och 25. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Alltså, du och jag kan inte framkalla Gud. Din inställning, din tro eller din förmåga att försvara och förklara kommer inte påverka Guds existens eller hans allmakt. Gud behöver inte dig på det sättet. Trots att han på något sätt ändå har kallat oss att vara apologeter. Han är inte beroende av dig och din förmåga att försvara den kristna tron. Men Bibeln säger ändå att han har valt att skapa människan. Han har valt att ta sin boning i dig och mig som tror. Han har valt att ha en relation med oss. För att han älskar oss. Och förra veckan hörde du Jörgen prata om att överlämna sig oreserverat till Gud trots frågor. Han pratade om att välja att tro även när jag inte förstår. Så om Gud nu inte behöver att vi strider för honom, vi uppmanas att ge oss till Gud trots att vi kommer ha frågor. Varför ska vi då pyssla med apologetik egentligen? Det är väl en berättigad fråga, tänker jag. Är det inte bara blind tro det handlar om? Vi kan få kasta oss ut och få känna hur Gud bär och sen behöver vi inte veta så mycket mer. Eller? Under lång tid skulle jag vilja påstå att det i västvärlden har förmedlats en bild av att det skulle vara någon sorts motsatsförhållande mellan tron på Gud och ett vetenskapligt förhållningssätt. Det har målats en bild av att du måste välja antingen eller. Antingen så tror du på Gud eller så tror du på vetenskapen. Det är nästan så det finns en allmän uppfattning att om du ska tro på Gud då måste du lägga hjärnan på hyllan. Därför är det viktigt att ägna sig åt apologetik. Att hitta argument och formuleringar som får tron att landa. Inte bara i hjärtat utan även i hjärnan. Ni vet, jag har två barn. Och som barn så kan det vara ett viktigt varför att få förklarat för sig varför man ska äta grönsaker. Jag vet inte om du har behövt förklara det för någon gång. Men jag tänker så här, broccoli står sig inte alls i jämförelse med kexchoklad och chips. Mina barn skulle välja kexchoklad och chips alla dagar i veckan. Om inte jag förklarade varför vi behöver näringen som finns i grönsakerna. Alltså varför är en viktig fråga från det att vi är små. Det är en av de första frågorna man får när barnen är små. Varför? Om allting. Varför ska jag göra det här? Varför måste jag gå och lägga mig? Varför? 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 Och så fortsätter det upp i vuxen ålder. Du kanske har lärt dig varför du behöver äta grönsaker. Men dina varför kommer att fortsätta finnas. Varför blir människor sjuka om Gud är god? Varför ser det ut som det gör i tillvaron? Varför känner jag som jag gör? Eller varför känner jag inte? Varför säger folk så där? När jag tänker så här. Varför är en viktig fråga? Även när det kommer till tron. Och jag tänker att vi ska börja och sluta med Jesus idag. Så som vi sjöng här alldeles nyss. Jesus är i centrum. Allt börjar och slutar med Jesus. Och när vi läser våran bibel, då finns det fyra böcker i den som skildrar Jesu liv. Fyra personer som har tecknat ner det de har sett, det de har hört att han har sagt. Som på något sätt liksom målar upp vad som hände när Jesus gick på jorden. Och idag finns det så fina bibelprogram när man förbereder en predikan att man kan liksom lägga sökningar i specifika böcker på specifika ord. Och om man väljer att göra en snabbsökning i de här fyra evangelierna på ordet frågade och på ordet svarade så får man följande resultat. 145 gånger i de här fyra böckerna står det frågade. 275 gånger står det svarade. Vad säger det här om Jesus, tänker jag. Har du någon gång reflekterat över att huvuddelen av evangelierna består av dialog? Alltså vi hittar absolut att Jesus ställer sig och predikar. Det finns vid flera tillfällen. Men än mer så hittar vi människor som ställer frågor och Jesus som rätar ut frågetecken genom att svara. Frågor, svar, vi hittar en dialog. Vi hittar alla typer av samtal. Vi hittar enskilda människor som kommer till Jesus. Vi hittar stora folksamlingar som kommer till Jesus. Vi hittar nyfikna samtal från människor som inte har en aning. Vi hittar bland annat Nikodemus, en religiös ledare som bara vänder sig till Jesus för han måste få reda på det där med vad det innebär att födas på nytt. Han får inte ihop det. Vi hittar anklagelser som Jesus svarar på. Vi möter alla typer av sammanhang, alla typer av människor. Vi hittar frågor, vi hittar svar, vi hittar dialog. Och jag tänker att du ska få följa med mig till en av dessa dialoger. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 25-28, så läser vi så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Samtalet med den laglärde fortsätter. Han ställer följdfrågan: Vem är då min nästa? Han hade liksom inte fått alla svar han behövde. Jesus svarar med berättelsen om den barmhärtige samarien. Vi har en dialog. Frågor, svar, funderingar som läggs på plats. Jesus verkar vara intresserad av att människors tro ska läggas till rätta. Och mitt i texten hittar vi det som har kommit att benämnas som det största budet eller det främsta budet. Att älska Herren av hela hjärtat, hela själen, hela kraften och hela förståndet. Och sin nästa som sig själv. Jag ser livets pussel här. Här har vi den stora bilden igen. Livet som hänger ihop. Det är inte hjärtat eller hjärna. Det är inte kärlek till Gud eller till andra. Det är inte kärlek eller kunskap. Det är allt ihop tillsammans. Livet sitter ihop. Hela ditt hjärta, hela din kraft, hela din själ och hela ditt förstånd. Med allt du är som människa kan du få möta livet. Bibeln frikopplar inte hjärnan ifrån resten av dig. Det sitter ihop. Apologetik handlar om att lägga tron till rätta. Och jag skulle vilja påstå att det är skillnad på att kunna återge och att förstå någonting. Alltså det handlar inte främst om att du ska memorera saker, argument som du kan använda för att vinna en diskussion. Det handlar om att du behöver få tron att landa. Att du får känna att du förstår, att det går ihop, att det liksom blir begripligt. För att du sen i din tur ska kunna hjälpa andra människor att förstå. I Bibeln har vi en ganska känd man som heter Paulus. Han är författare till stora delar av Nya Testamentets brev. Han åker ut på resor för att berätta om Jesus. Han startar mängder av församlingar och de här församlingarna skriver han sin brev till. Det är de breven vi har i Nya Testamentet. Där han förklarar den kristna tron. Paulus och en kille som heter Silas åker vid ett tillfälle till ett ställe som heter Berea för att berätta om Jesus. Och då kan vi läsa så här i Apostlagärningarna 17, vers 10-12. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro. Paulus och Silas predikar, förklarar, berättar. Folket tar emot. Och sen undersöker de kan det här verkligen stämma? Hur ligger det till här? De forskar och resultatet är att många kommer till tro. Tron verkar ju landa. Alltså inte ens i den kristna urkyrkans historia finns det tendenser som säger att du vet, släpp hjärnan, det är bara Jesus och helig ande som gäller. Redan från början ser vi hur Paulus ger människor frihet att tänka själva. Vet, lyssna på det här. Ta med dig hem. Gräv, fundera, får jag det här att gå ihop i mitt liv? Och jag tänker så här. Den som vet att man har på fötterna är ju inte rädd för att någon börjar gräva. För man vet vad de kommer hitta. Paulus var inte rädd för att människor ställde frågor, forskade, grävde. För han visste vad de skulle finna. De visste att människor skulle finna Jesus. De visste att tron var väl underbyggd. Du behöver inte vara rädd för att gräva, min vän. Du behöver inte vara rädd för att ställa frågor, att söka svar, att söka kunskap om tron, den håller för det. Många människor har tänkt innan dig. Många människor har kommit fram till att tron kan få vara både logisk och liksom på något sätt andefylld. Jag skulle vilja uppmuntra dig att börja tänka om de frågorna du har. Du vet, sök lite grann. Det finns människor som har funderat innan dig. Ta hjälp av deras tankar. Många människor som har tänkt innan dig har skrivit böcker. Visste du det? Man kan gå till ett bibliotek. Det finns mängder av böcker. Det finns mängder av bra kristen litteratur. Jag bara gjorde så här i morse så att jag plockade ihop lite böcker som jag har hemma som jag tänker hänger ihop med det här ämnet. De ligger här. Om du skulle bara vilja gå fram och ta en kik och få ett boktips. Det finns mängder av fantastiskt bra böcker. Och när du läser, när du funderar, när du ställer frågor och gräver, vad kommer du att hitta då? Ja, i Romarbrevets första kapitel och den 20:e versen så läser vi: ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han skapat. Därför är de utan ursäkt. I Psaltaren kan vi läsa att himlarna vittnar om Guds härlighet. Det här, att en människa kan finna Gud genom att uppleva skapelsen, det brukar kallas för den allmänna uppenbarelsen. Du vet, skapelsen har hela Guds avtryck i sig. Börjar du gräva i skapelsen, då kommer du hitta Gud, för det är han som står bakom. Det finns gott om människor som börjat gräva, kanske för att kunna bevisa att Gud inte finns, men de har hittat honom på vägen. Det är inte konstigt alls. Om Gud nu är på riktigt och står bakom allt, då är det ju honom vi hittar när vi börjar gräva. Den stora krocken uppstår när vetenskap försöker mäta Gud med våra naturlagar och det som är mätbart här. Alltså, Gud är övernaturlig, säger Bibeln. Alltså, han står över våra naturlagar. Han har skrivit dem. Och Bibeln säger att han kan böja vilken naturlag han vill. För han är den som har författat hela tillvaron. Uppståndelse från de döda. Helande. Att gå på vatten. Att tala in i ditt liv idag. Inget av det är en stor sak för den som är författare till hela våran tillvaro. Allt när det gäller Gud går inte att mäta och förklara fullt ut. Men det betyder inte att vi inte ska undersöka, gräva i det vi kan. Faktum är att universums finjustering är en av de saker som får människor att börja tro på Gud. Alltså, det är som att någon har förberett jorden för att hysa liv. Det är så oerhört lite som skulle till och förändras för att vi inte ens skulle kunna leva här. Jordens avstånd till solen, jordens lutning runt sin egen axel, halten syre vi har i luften. Olika parametrar som, det är som att det liksom, jorden visste typ att det skulle komma folk. Det är som att någon har förberett någonting. Ingen annanstans där vi har kunnat titta ut i vårt universum kan vi hitta den finjusteringen som vi ser just här. Bibeln säger att himlarna vittnar. Att det går att uppfatta och se Gud i skapelsen. Apologetik handlar om att göra skäl för den kristna tron. Att använda den hjärna vi fått till att låta tron få landa. Låta livets pussel falla på plats. Det finns faktiskt några rader i Bibeln som har kommit att kallas apologetikens lilla bibel. Alltså lilla Bibeln, om vi bara plockar det, det är Johannes 3:16. Hela Bibelns berättelse nedkokat i en vers. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I apologetik brukar man prata om första Petrusbrevet 3:15. Där står det så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Petrus, en av Jesu lärjungar, har skrivit detta. Här adresserar han kristna som får möta lidande på grund av sin tro. Zoomar man ut lite så handlar hela avsnittet om det kristna livet när man möter motstånd. Och så skriver han att en kristen ständigt ska vara beredd att svara. Att förklara, även när det tar emot. Är det en börda Petrus lägger på oss? Eller hur ska vi förstå det här? Är det meningen att jag som kristen ska ladda upp med argument så att jag har något att leverera när någon ställer en fråga eller kommer med en kommentar? Svaret är väl både ja och nej, skulle jag vilja säga. Den här raden är inte skriven som en pekpinne eller som en piska där du ska liksom bli driven att vara någon som du inte är. Eller att du ska ladda upp med argument så att du är den som har svar på tal. Jag tror inte att det är vad Petrus försöker säga. Jag gillar att raderna står i ett sammanhang som handlar om det kristna livet. Jag gillar att Petrus börjar med att skriva att håll Kristus helig i era hjärtan. Jag gillar att han avslutar med att prata om bemötandet, ödmjukheten. Livet, hjärtat, den ödmjuka inställningen sitter ihop med tanken och förståelsen. Det finns en helhet här. Du vet, du kan få sätta ord på ditt hopp, att tron kan få landa i dig. Det kan hjälpa en annan människa att få svar på sitt varför. Ett par versar innan, i vers 9, så läser vi: löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. Du vet, att ge svar, det är ett sätt att välsigna omgivningen när det finns frågor. Att kunna ge skäl för sin tro, att kunna sätta ord på sitt hopp, det är ett sätt att sprida Jesus på den här jorden. Och Petrus talar om att vi ska vara beredda att förklara det hopp vi äger. Två gånger tidigare i sitt brev har han adresserat hoppet. I brevets första kapitel, i vers 3 och vers 13, så läser vi så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Jesus som dör och uppstår av kärlek till människan. Han kom till jorden Och han kommer tillbaka en dag. Uppståndelsen och återkomsten, det är vad en kristen människa sätter sitt hopp till. Det är vad som behöver få landa i dig. Det är vad du behöver kunna sätta ord på när människor frågar. Din tro på Jesus Kristus. Jesus blev människa, dog och uppstod för att återupprätta en relation som skadas av att vi gång på gång vänder oss bort ifrån Gud. En dag kommer han tillbaka. Då talar Bibeln om att han ska återupprätta hela skapelsen. Det finns hopp in i ditt här och nu. Men det finns också ett hopp som inte stannar här. Hoppet är kopplat till personen Jesus. Det börjar och det slutar med Jesus. Du kanske har hört mig säga förut att det finns ett kors rest i historien som pekar på den kärlek som Gud har till dig och mig. Men det är sant. Det finns ett kors rest i vår fysiska historia där Jesus Kristus dog, där han blev avrättad. Vi har en tro som är förankrad i historien, väl förankrad. Vår tideräkning utgår ifrån personen Jesus Kristus. Det finns ingen annan människa som har haft ett sådant avtryck på den här världen som han. Vi tror på en levande Gud. Vi tror på uppståndelse och evighet. Vi tror på Gud som kan tala in i ditt liv idag, som kan möta ditt behov, det du längtar efter. Som vill komma dig nära. Han vill inget annat än att kalla dig sitt älskade barn. Och det valet har han lämnat upp till dig. Bibeln talar om den fria viljan. Gentlemannen Gud som inte tvingar sig på människor. Du är skapad med en fri vilja att säga ditt ja till honom. Att bjuda in honom i ditt liv. Att starta en vandring och en resa där han är intresserad av att din tro läggs till rätta. När du sätter din tro till det som hände på korset. När du väljer att låta Jesus bli din frälsare, bära dina bördor, betala priset för din synd. Då säger Bibeln att du kan kalla dig ett Guds barn. Och det kan du få göra idag om du inte har gjort det än. Om du sitter här eller om du är med hemifrån och du har inte sagt ditt ja till Jesus. Du vet, då kan du få göra det idag. Idag är alltid den bästa dagen. Att bjuda in Jesus i sitt liv. Och om du idag väljer att säga till honom, Jesus, jag vill tro på dig. Förlåt mig. Välkommen in i mitt liv. Jag vill följa dig. Då blir du frälst. Om du ber den bönen idag där du sitter hemma eller om du sen vill komma fram till en förebedjare. Då blir du ett Guds barn. Vi ska nu gå in i en stund av att fira nattvard tillsammans. I samband med nattvarden så kommer vi, när vi har liksom delat ut nattvarden och sagt vårt amen, så kommer webbsändningen att avslutas. Då slutar vi filma här i lokalen, och om du som är med via webben vill att någon ber för dig eller du vill ha kontakt med oss, så hör av dig. Men jag tänker att det börjar och det slutar med Jesus. Och då passar det alldeles ypperligt att få fira nattvard tillsammans. Du ska idag ha fått ett nattvardskit när du gick in i kyrkan. Är det så att du sitter i den här lokalen och känner, jag fick inget, jag vill ha ett. Då vill vi att du vinkar lite grann, så är våra värdar på tå och kommer och ger dig ett. I den här kyrkan så inbjuder vi alla människor som tror på Jesus att ta del av nattvarden. Du har fått ett nattvardskit som först har en tunn plastfilm som du kan öppna för att komma åt brödet. Och sen är det en liten tjockare metallfolie, och när du öppnar den metallfolien, då kommer du in till vinet. Vinet är alkoholfritt och brödet är glutenfritt, så att alla ska kunna ta del av nattvarden. Nattvarden är den måltid som Jesus uppmanade lärjungarna att fira för att komma ihåg. Den måltid som kyrkan har fortsatt att fira i 2000 år. Vi behöver påminnas om det stora som hände på korset. Vi behöver förankra vår tro i historien. Vi behöver få låta den landa i både hjärta och hjärna. Och nattvarden ger oss en chans att stanna upp, vända blicken till Kristus, till korset, att bjuda in honom att ta plats, att komma med sin frid, att tala in i våra liv. Att ta del av nattvarden är att proklamera Jesu död och uppståndelse. Vi läser från första Korinterbrevet 11, vers 23-26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Vi ber. Tack Jesus att du valde att komma hit till jorden. Tack att du valde att klä av dig lite av din gudom och bli människa och bära allt på dig. Tack att du tar våran synd. Tack att du ger oss av din nåd och av din kärlek. Och låt oss på nytt bara få bli påminda om det stora i att vi får vara dina barn. Inte för att vi räcker till, utan för att du är tillräckligheten själv. Tack att du är alfa och omega. Tack att du är början och slutet. Tack att du alltid räcker till. Tack att vi inte behöver göra mer än att ge upp vårt eget, bjuda in dig i våra liv, så vill du komma. Tack att du kommer till den som säger sitt ja till dig för första gången. Tack att du kliver in i den vars liv är mörkt och dyster. Tack att du kommer med en ny påminnelse om hoppet i att få vara ett Guds barn. Herre, kom till oss, jag ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet. Nu kan vi ta del av nattvarden. Det finns något väldigt vackert i att få fira nattvard. Du behöver inte ha bråttom nu. Vi kommer sjunga en sång som är väldigt starkt förknippad med nattvarden. Kom, nådebordet är dukat. Det är för dig som Jesus dog. I samband med det så kommer vi att bjuda in till förbön för första gången på ganska länge. Så du som är förebedjare och är här i lokalen får jättegärna komma fram. Det är helt vanliga människor som vill lägga sina händer på dig om du vill det. Och som vill be för dig. Du vet, ibland så kan det få vara så skönt att gå till någon och säga: kan inte du be för mig? I Romarbrevet vid ett tillfälle så säger Paulus här att när han skriver brev till romarna, skriver att ni kan få kämpa tillsammans med mig genom att be för mig. Om du upplever att livet är lite kamp, då kan du få gå till en förebedjare och säga: jag skulle behöva att du kämpar lite tillsammans med mig idag. Kan du bara be för mig? Eller du som känner så här, jag tycker den här tiden har varit ganska jobbig. Jag skulle behöva ha ett nedslag ifrån himlen lite grann idag. Jag skulle behöva få känna att Jesus kommer nära. Gå till en av förebedjarna och säg, du vet, jag skulle behöva få möta Jesus. Jag vill ha mer. Du som känner att, men jag vill att det här ska få bli någon sorts avstamp in i en vår som blir mer än vad jag sett hittills. Gå och säg bara, kan inte du bara be för mig? Kan inte du be att Gud bara välsigna mig lite grann idag? Och för dig som känner så här, jag har så mycket frågor. Jag vet inte i vilken ände jag ska börja. Tron är så svårt att få ihop det. Vet du vad? Jag tror att det kan få vara ett första steg att gå till en förebedjare och säga, jag skulle behöva bara få känna att jag kan få lämna mina frågor hos Gud. Att jag kan få hitta en väg fram. Att jag kan få ta ett första steg. Så någonstans här, oavsett vad du har för behov, så vill vi be. Och vi kommer ta en stund nu tillsammans där du väldigt gärna får resa dig upp med oss. Och ska vi lovsjunga Gud. Vi ska tillbe honom. Det kommer finnas tid för dig att söka förbön. Vi tror att det är viktigt. Så varsågod och stå upp så ber vi tillsammans. Tack gode far att du vill möta med oss. Tack att när vi söker dig så vill du komma till oss. Tack att du är en god Gud som har goda tankar och goda planer för dina barn. Tack att du ser den människa som är här idag som tycker att frågorna håller på att äta upp tillvaron. Jag ber dig om en väg framåt här. Jag ber dig om en ny tro på att det finns en dialog och en vandring med dig som kan få frågor att läggas till rätta. Jag ber dig att du ska bara komma och möta med oss. Kom och rör vid den som känner att det är lite torrt just nu. Så ber jag dig Herre att du ska komma till den som känner att livet är kamp. Den vars liv handlar just nu om att hålla näsan över ytan. Herre, jag ber dig att du ska komma med kraft. Gudomlig kraft. Du har lovat att du ska ge oss det vi behöver för varje dag. Herre, jag ber dig om nedslag ifrån himmelen den här förmiddagen. Jag ber dig om påfyllning av kraft. Ber dig om tilltal ifrån levande Gud. Vi behöver dig Jesus. Vi behöver dig. Kom och möt med oss. Amen.